Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Blanket!
Svanberg!
Teatraliskt.
Ja.
Vackert. Du måste.
Jo, det är fint, tack. Jag tycker att jag har haft en vecka av, vad ska man säga, lite turbulens, men inget livshotande, utan bara, du vet, när, i yrkeslivet så är det inte alltid smärtfritt, och särskilt kanske inte som egenföretagare. Och du har ju diskuterat det här en del, eftersom vi nu är mer kollegor också. Du vet, det, ibland så dyker händer bumps in the road, helt enkelt. Och det har varit någon sån här i veckan, och det tycker jag på ett sätt är ganska så här. Vi har ju pratat om det ofta, men det är nästan en jag vet inte om det är liksom en tillgång eller en nackdel att jag är så otroligt snabb på att vända jobbiga saker till möjligheter, alltså. Alltså, för jag
tror att det är bra. Jag tror att det är en väldigt bra överlevnadsinstinkt.
Ja, men samtidigt så blir det ju att man lite, kanske är lite, man blir ingen fighter precis när man bara
Men är det inte så, alltså nu har vi diskuterat den här grejen en del, är det inte så snarare att, alltså, jag menar, den initiala känslan man har är ju då alltid att nu måste jag göra det här istället, eller du vet, ja, att just fly. Men sen så hinner det ju lägga sig ner,
ja,
lite, eller lägga sig ner, lägga sig,
ja,
så att man, och sen så hanterar man grejer.
Ja.
Jag vet inte, jag har förut så var jag mycket mer så här, men då slutar jag direkt och bara,
ja.
Och sen så drar man och sen, och så löser det sig på något annat sätt.
Ja.
Man får problem. Men,
nej, precis. Men jag tänker att det,
jag tycker inte du har varit galen i det här, det tycker jag inte.
Nej, tack. Nej, men jag inombords har jag kanske varit det lite grann. Men, men jag tycker ändå att på något sätt är det ju väldigt viktigt att de här bumpsen i roadsen händer, för att man måste ju klara och hantera motgångar, alltså. Det är ju för att det har varit bumps på roadar som man nu för tiden kan vara ganska så här chillad med. Ah, okej, det här var ju lite jobbigt, men det är inte the end of the world, liksom. Jag snackar mycket bumps in the roads här och end of the world nu för tiden. Jag har bott i USA i 4 år. Du vet.
Vi brukar kalla dig Dolph.
Ja.
Säkert lugnt. Dolph, ja. Blankens.
Ska byta namn. Dolph kanske jag ska heta. för att det är ju livsviktigt, helt enkelt. Alltså, jag menar, ja, det låter ju klyschigt så här, men det är ju livsviktigt, tror jag, för att den jävla dagen man står inför den stora krisen, du vet.
Ja. Ja, då behöver man ha haft den där övningen.
Man behöver ha haft övningen. På tal om det här med att genast instinktivt i sin överlevnadsprogrammering på något sätt se fördelar med nackdelar, så lyssnade jag på någon slags radioartikel om en dokumentär som ska komma i sommar, där Stephen Hawking, den här mannen, han har väl, vad heter det?
Jag försöker också komma på,
jättekuk. Nej, inte. Nej.
Storkuksaura.
Stephen Hawking har ALS, och det har han levt med väldigt länge. På något sån här otroligt vis har han lyckats ta sig igenom livet. Jag menar, han hade väl en kortare, nu är han väl 70 plus eller någonting. Hur som helst, så kommer en dokumentär med honom i sommar, där han berättar att mänskligheten har bara 100 år kvar. Sen är det kört, liksom. Sen är mänskligheten slut. Vi har 100 år, menar han. Men han är ju heller inte någon...
Måste jag nog säga att jag känner mig trygg då. Att, för att där tar ju mitt min oro slut. Att jag vill att mina barn ska få växa upp och jag vill att deras barn ska få växa upp.
Men du får ju tänka
längre än så kan jag inte riktigt oroa mig. Nej. Så att 100 år är då.
Jo, fast du förstår ju
att det är inte så hinner inte deras barn riktigt, men nästan.
Och du får också förstå att det är ju inte så att 100 år på dagen går så här lalleri och sen 100 år pang, utan det är ju 100 år. Nej. Det kommer ju bli alltså det är
plus
ju,
minus.
Nej, men de sista 50 åren innan det kommer vara ett helvete av vidriga sjukdomar som tar över världen. Det alltså det är ju inte så att det bara går från ljuvligt.
The Handmaid's Tale.
Exakt. Mm. Utan det kommer vara ett helvete. Men som sagt, Stephen Hawking ska vi kanske, alltså det är klart vi ska ta honom på allvar, men han är ju heller inte, han är inte optimisten precis. Å andra sidan läste jag en artikel i LA Times igår om hur mänskligheten vill blocka forskarvetenskap som känns för jobbigt. Och det struntar man i, som till exempel klimatförändringar och så vidare. Eller hur man inför det liksom högst realistiska jordbävningshotet som finns i LA. Människor istället för att ladda och liksom utrusta sina hus, så bara man stänger av den möjligheten. Därför att man gör så. Mm. Och det är väl lite samma med kanske hoten mot mänskligheten. 100 år då. Och 100 år är väldigt lite i, jag menar, jordens historia med tanke på hur länge jorden har funnits och sådär. Så det är ju bara en ögonblinkning.
Ja.
Men då kan jag ändå känna så här, om det nu är 100 år på något sätt, om man då, ja, då är det väl bara att bränna på det, bara helvete då, på något sätt. Se till att göra något bra av det, förstår du? Jag känner mig inte så förlamad av skräck.
Okej, men då kan vi lika gärna börja miljöförstöra.
Nej, jag bara för att slänga skräp i naturen.
Det är ändå bara 100 år kvar. Nej. Skitsamma, jag slänger metallburkarna i soporna.
Nej, men jag menar, se till att vara liksom bara inte slösa bort det med att må som ett as. Utan bara, okej, nu vet vi så här, nu har vi fått det här. Nu är det ju inte så. Nu ska vi förmedla det i Stephen Hawking, och som sagt, han är en gammal gubbe med en väldigt så här dystopisk syn på mänskligheten och jorden och sådär. Men ändå, det kanske han kanske har sant. Han kanske har rätt. Och då är det väl kanske, då finns det ju ingen mening med att inte bara liksom maxa. Lev som om ingen morgondag fanns, för det finns ingen morgondag. Jo, du menar inte på att vi ska vara slarviga, för det kan ju finnas.
Blanken Svanberg, den positiva podden.
Nej, men jag menar att vi ska ju förstås utnyttja alla chanser att bara vända det där då. Vilket, om man får med hela gänget på tåget, så bara, då går det ju. Det är ju bara, det är klart att det går att ändra. Alltså, det finns en chans. Det finns alltid en chans. Och den ska vi utnyttja. Mm. Men om chansen inte skulle kunna utnyttjas, då ska vi inte slösa bort den sista tiden med att gå runt och ha ångest och vara livrädda. Utan då måste vi bara försöka bara ösa kärlek över varandra och bara njuta maximalt in i det sista. Liksom. Mm. Inte ens den här dödsdomen kan knäcka mig.
Nu bygger jag ett eget rymdskepp och åker iväg.
Ja. Men det här med att dra till Mars, det känns faktiskt inte som ett alternativ för mig. Jag skulle inte, så desperat är jag inte att liksom överleva. Att min släkt ska överleva.
Eller?
Nej. Känner du dig sugen på
alltså jag
hänga på Elon Musk?
Fanns möjligheten, så skulle jag väl kanske börja fundera. Fast det känns väldigt bortkastat om jag skulle börja fundera nu på vill jag åka till Mars eller vill jag inte åka till Mars? Alltså det känns som att det finns andra grejer jag ska fundera på istället i nuläget.
Nej, men då är du inte tillräckligt sugen.
Förresten, såg du förresten, jag skickade precis en film till dig på Shaquille O'Neals fot.
En film på Shaquille O'Neals fot.
Ja, du kanske inte hann se den. Om du kollar snabbt på dina mess så kan du se det. Okay. För jag satt nämligen just och nu har det precis, nu har det blivit varmt äntligen. Det snöar ju inte längre i Sverige, utan det är ju varmt, va?
Mm.
Och man sätter på sig sina sandaler. Och jag har hela vintern haft, man ibland så bara, okej, nu ska jag smörja in fötterna för att nu, alltså det ska inte skrapa om mig när jag lägger mig i sängen.
Nej, du vet. Du vill inte vara liksom ett levande sandpapper. Alltså du skulle kunna inte vara
att du kan... ja, men en sån där, det är inte så att om vi ska servera morötter så ska man ta fram min fot och använda hälen och liksom riva morötterna på.
När man ska fixa i ordning utemöblerna för sommaren, det är inte så att du bara släpper ut Johanna och så springer några varv över stolarna och det är
att jag jobbar extra på så här barnens skola som träslöjds assistent. Ja, de slipar sina smörknivar på mina hälar.
Det är verkligen
bättre det än morötterna tycker jag i alla fall.
Jag vet inte.
Ja, i alla fall. Ja, men du, så då kan man ha liksom dåligt samvete där för att, eller skämmas lite för fula fötter.
Ja, nej, men fast mina fötter kommer slå dina fötter alla dagar i veckan, för det finns, mina fötter är...
Nej, det vet jag inte vad de gör nu. Jag vet att dina är väldigt torra, men mina är väldigt torra, de, jag skulle veta. Och jag måste hantera det på något sätt. Ja. Men sen blir också, du vet, och så kan jag ha panik för att jag har kompisar som har opererat så här hallux valgus knölar. Gud, förlåt nu om det är folk som har lite fotfobi här. I alla fall, du vet såna här hallux valgus knölar på fötterna. Och jag har som panik att jag ska behöva göra, för tanken på sånt skrämmer mig. Och nu har jag precis en kompis som har precis opererat sin fot för någonting annat, och först så var det allting jättebra och sen så plötsligt blev det någon infektion och hon får inte röra sig ur sängen typ.
Ja, då.
Panik. Men sen, och nu så såg jag då plötsligt den här filmen på Shaquille O'Neals fötter, och där kan vi snacka om missbildad. Du vet, hans tå, hans stortå är liksom helt vänd och vrid. Alltså han har ju väl haft på sig för mycket basketskor. Kan vi
haft på sig för mycket basketskor.
Jag vet inte om det blir så där. Jag vet inte, och det som jag hörde nu också när jag sa det här, att men, man vet, du vet, som Lil Babs sägs det ju, hon har haft på sig högklackat så mycket att hon inte kan ha utan höga klackar nu.
Nej.
För att hennes muskler har liksom formats av det där.
Ja.
Så hon måste ju ha högklackade sneakers om hon har det. Vet inte om det här stämmer, men det är vad jag har hört.
Nej, men det kan stämma, för att när jag jobbade i hemtjänsten på Östermalm när jag var 20, då jobbade jag hos en tant och man fick knyta på henne klackskor på nätterna till pyjamasen när hon skulle upp och kissa, för att hon klarade inte att gå utan ja, i tofflor eller någonting, utan man fick knyta på såna här små kängor, små booties med klackar. Aha, för att hon skulle kunna ta sig upp. Ja. Så det stämmer säkert med Lilbabs. Jag har ett till exempel.
Jo, men då tror man ju att gympadojer åtminstone ska vara bra för fötterna.
Ja.
Men när jag såg Shaquille O'Neals, alltså tilltrasade små, eller små var de inte, men du vet, man tänker hur geisherna skulle binda sina fötter för att de inte skulle bli större än typ en treårings.
Fötterna är ju liksom känsliga. Det är ett jävla känsligt kapitel alltså. De är ju, jag har ju utvecklat, jag vet inte hur det ska gå den dagen vi flyttar tillbaka till Sverige, men jag har ju utvecklat att jag får kramp i min vänsterfot när jag har på mig liksom skor, helt enkelt. Jättejobbigt.
Du är som Lilbabs fast på ett annat sätt.
Ja faktiskt, för det händer liksom inte i klackar. Och då,
så fort du har på dig täckta skor.
Ja, kängor och sånt.
Då får jag helt täckt.
Ja, då får jag kramp. Jag kan ha sneakers och jag kan ha sandaler. Men andra skor, det händer inte direkt, men efter en hel dag så kan det bli så här, då måste jag bara kasta av mig skon och flexa tårna liksom. De känner sig instängda. Ni bryr er väl inte heller om det?
Ingen som tycker synd om dig för att du bor i LA, det kan jag säga dig.
Jaså,
det ska jag säga dig direkt.
Jaha.
Förutom det här med jordbävningshotet då, som inte är ett om utan ett när.
Ja, det är det ju verkligen. Det läste jag också om i den här artikeln, att det är liksom förödande att man har sagt så här, risken är si och så mycket. Man bara, det finns ingen risk, det kommer hända, såklart. Den stora kommer hända, men man vet inte när. Men däremot behöver det ju inte betyda att hela, att jag menar, att livet är kört för det. Det behöver inte betyda döden för mig och min familj, nödvändigtvis. Det kan ju betyda att det blir lite trassligt någon vecka eller två eller tre med elförsörjning och så vidare. Och att ens hus kanske blir lite skadat. Men det behöver inte betyda att hela... Ja, att livet...
Ja. Men det som jag minns, alltså, som jag tyckte var stressande med det där är ju... För att man, det är ju sådana avstånd överallt. Och om man råkar vara... Du vet, har tagit bilen en halvtimme bort från typ barnens skola. Så är ju, alltså, hur tar man sig tillbaka? Det är det.
Nej, men då knallar man ju. Det är väl inte värre än så.
Jo, men det är väl klart. Men hur då ser det ut efter den stora...
Ja, ja. Nej, men ja, det kommer lösa sig. Sen så får man ju vara, barnen är ju på skolan och det finns ju alltid någon där som kan ta hand om dem tills man hinner dit som det skulle vara så. Det känner jag mig inte så orolig för faktiskt. Det är klart att man helst är nära, men, nej, men i ett sånt här läge så tror jag att det är mänsklighetens vackraste sida visar upp sig om man tar hand om varandras barn. Och de skulle ju vara kvar på skolan tills, jag menar, de skulle bli omhändertagna där. Det är ingen som skulle dumpa dem. Det tror jag inte.
Mm. Just så det, apropå det så läste jag om en rolig grej den här veckan. Att Hollands kung har extra knäckat som pilot, alltså för vanliga flygningar de senaste 20 åren.
Va? Är det sant?
Ja.
Men han har, i smyg, eller vadå?
Ja, i smyg. Han har liksom aldrig, passageraren har ju aldrig vetat att det är han som kör dem. Nej. Jag vet inte varför de gick ut med det nu, men det är kanske för att de skulle sluta med de planen som han har flugit, så han måste nu uppdatera sitt flygkunnande så att han kan fortsätta flyga. Men han flyger aldrig långa sträckor, för att om hans land behöver honom så kan han inte ha, du vet, tagit sig för långt bort i världen. Så han flyger typ bara inrikes. Kan man flyga ens inrikes i Holland?
Ja, det måste ju vara väldigt litet. Tveksamt.
Ja, han flyger bara kort.
Ja, men vad spännande. Undrar vad man själv skulle kunna... Jag har tänkt lite på sista tiden, inspirerad av Hyperloop-föräldrarna som jag har pratat om i tidigare poddavsnitt. De här som utvecklar framtidens transport. Ja, precis. Ja. Som dras på ett otroligt miljövänligt vis med magneter och med väldig hastighet och sådär. Som ger mig så mycket hopp inför framtiden. Jag känner att skulle jag börja om nu, vilket jag i och för sig skulle kunna göra, herregud, jag har ju hela livet kvar. Så skulle jag faktiskt, alltså jag skulle vilja jobba med, det här är inte, det låter ju som att jag blev väldigt inspirerad av Hyperloop-människorna, men det är faktiskt, jag har i hela mitt liv haft,
du vill jobba med magneter.
Jag har faktiskt hela mitt liv haft ett stort intresse, skulle jag inte säga, men ett brinnande engagemang för miljöfrågor, för att alltså sen jag har kvar brev jag skrev till Ingvar Carlsson när jag var 8 år, när jag tog upp liksom, hur går det med, hur jobbar ni med miljöfrågorna och sådär. Och jag satt i miljöriksdagen när jag var tonåring, och det har liksom varit min börda nästan hela livet. Så att, skulle jag börja om nu så skulle jag liksom inte gå på det här lite mer ytligare skriveriet och modesvängen som har blivit min karriär, utan jag skulle så gärna vilja jobba med som ingenjör av något, och utveckla, tänka, alltså använda den kreativa delen av hjärnan som jag fick till att tänka utanför boxen med hur kan vi göra vår värld miljövänligare på ett ingenjörsvis. Så det skulle kanske vara så här, det avslöjar sig att så här, inga jämförelse med Hollands kung, men det avslöjar sig att Cecilia Blankens, ni trodde hon var skodesigner, det visar sig hon har utvecklat ett helt nytt miljövänligt system att transportera sig. Det skulle jag i och för sig, det skulle inte vara något att skämmas över.
Nej, det
om jag lyckades med det. Vad skulle du göra om du skulle börja om?
Gud, det var länge sedan jag tänkte på det nu. Men gud vad jag plötsligt kände att allt som jag skulle säga, för plötsligt jag tittade på någon växt som jag planterade, bara, kanske skulle jobba med trädgård. Men då låter det som att jag är intresserad av trädgård. Det är ju inte. Men däremot så tycker jag det är ganska mysigt. Alltså, ja. Fast när jag hade en trädgård så brydde jag mig inte om den. Så att så snacka om.
Du gillar dig
det
själv.
Det är bara för att det är soligt ute just nu och jag har vattnat. Ja.
Du gillar tanken på dig själv på någon gård i Frankrike med en så här stor hatt och gå liksom bland lavendelbuskarna och repa lite lavendel som du ska torka och.
Jag skulle ta något helt ostressigt. Eller jag skulle vara en ostressad person som bara skulle gå och mysa.
Men det är väl pensionärslivet du snackar om nu?
Nej, då kan man fortfarande ha ångest. Alltså jag skulle gärna befinna mig på en gård i Frankrike och ha en lavendelväxt. Ja. Men alltså allt man kan göra på den här gården är ju stressigt när jag tänker på det. Alltså du vet, om man skulle vara vinodlare.
Du skulle gå runt, irra runt, stressa runt bland dina plantor.
Titta på oliverna. Oj, 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 nu blir det för lite oliver igen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Här kommer en teori. Mm. Du vet, man jämför självmordsraten i västvärlden och i ett delar av världen där det är, ja, vad ska man säga, där livet är betydligt svårare egentligen.
Problem.
Ja, precis. Så är det ju löjligt alltså. Jag menar, man tänker så här, i ett land som... ska vi dra till med vi drar till med Kenya, där det kan vara där man har liksom, ska man föda sitt barn, då får man knalla en mil till, och där kanske man kan få hjälp eventuellt. Och man kämpar liksom ens uppgifter för dagen. Nu är det ju inte så här överallt, men på utvalda platser i Kenya man fokar på liksom, sitter där det finns vatten och mat och så. Man går inte precis och grubblar över dem. Man bara så här, fan, kanske ska bara ta och skjuta mig istället. Det är liksom inte ett alternativ. Utan,
nej. Det är ju den där behovstrappan. Ju högre upp på behovstrappan man är, alltså du vet, där behoven är liksom, först man ska ha mat och sen så ska man kunna sova och så ska man, alltså den där behoven.
Ja.
Vi i västvärlden, många av oss befinner oss ganska högt upp och trappstegen är väldigt små.
Ja.
Och då är det också väldigt lätt att ta till så, nej, jag fick inte den här biobiljetten, nu skjuter jag mig själv istället.
Men man ska ju inte banalisera folks självmord, för folk mår ju verkligen dåligt, ja, uppenbarligen, men, liksom, men det är ju ändå, det är ju en märklig, jag menar, självmordsstatistik om man jämför på det viset. Problem och, jag menar, reella problem sett i självmordsstatistik, där det stämmer inte riktigt. Det, jag menar, så är det ju. Det är ju märkligt. Och då,
men har du kollat på... Ja, förlåt.
Nej, men jag ska bara säga det här, då kopplar jag på Stephen Hawking här och teorin egentligen. Kanske de här, våra sista 100 år blir de bästa i vårt liv. Den lycka som jag känner, låt den stanna livet ut. Och när det sista ljuva åren... du känner till dansbandslåten. Förstår du, det kanske nu vi blir lyckliga. Vi kanske behöver det här jävla helvetes 100 åren som kommer nu för att äntligen liksom kliva ner på behovstrappan. Och jag säger väl inte att man är lyckligare i Kenya för det, eller så är man det.
Men kollar du på Handmaid's Tale?
Jag började, men jag fick lite ångest alltså. Så det blev lite,
jätteångest. Oj, ja. Oj. Men den är ju samtidigt, tycker jag, alltså den bästa serien just nu. Jag tycker den är fruktansvärt bra.
Yes. Men finns där det något är ju... hopp eller är det bara helvete? För jag har bara sett första avsnittet.
Nej, men det finns, det finns ju en motståndsrörelse mot vad som är.
Ja.
Men det är ju en värld...
Berätta en liten värld, recap på...
så här nära framtid skulle man kunna säga.
Mm.
Så den utspelar sig typ i nutid, fast inte riktigt, fast ungefär.
En parallell nutid.
Där... Ja, men alltså fertiliteten har gått ner, att de flesta kvinnor kan inte få barn. Jag tror att de flesta män inte heller, fast det, man får inte säga att män inte kan få barn typ.
Nej, det man skiljer på kvinnorna helt enkelt.
Ja, även då blir liksom de fertila kvinnorna kan bli som slavar till liksom rika familjer och sådär. Och ja, de blir ju fråntagna sina familjer. Alltså den här serien utspelar sig ju när det här ganska nyligen har hänt. Så att folk har ju fortfarande minnen av sitt tidigare liv som tog slut ganska nyligen.
Så att innan man, de blev slavar liksom.
Ja, och då hade de ju liv som påminner om våra. Du vet. Det är ju helt vanliga liv med familj och barn och män och kvinnor. Ja, bla bla bla. Och då blir det ju... För där kan man ju ibland säga, men varför... Alltså, alltså, hur länge ska man stå ut med det här att bli våldtagen då liksom en gång i månaden för att när man har ägglossning, du vet.
Mm.
Och även det där livet som när man inte får prata eller inte får ha på sig vad man vill eller träffa folk eller prata om saker eller någonting sånt där.
Mm.
Men fast då är det ju det här att då vet man att någonstans finns mitt barn och jag vill återse mitt barn.
Ja.
Hur jag ska, måste jag leva vidare för att eventuellt någon gång kunna, du vet.
Ja.
Att det blir en helt annan ja, då har man ju något att leva för. Då kan man ju inte bara lämna det.
Nej. Precis.
Alltså jag menar, och samtidigt, alltså det finns ju deprimerade personer i våran nutid, alltså verklighet, som har barn och som inte känner att de vill leva mer. Så att det är såklart inte så enkelt heller alltid.
Nej. Måste ju bara, men det är därför jag tänker på när jag hade min lilla kris här i veckan, vilket verkligen var av Ilans natur. Men det här, alltså det var inte en personlig kris, utan det var mer så här ett jobbtrassel då, som man kan bli lite sänkt av, som vi inledde med att prata om.
Mm.
Då hade jag, gick jag och barnen ut på kvällen och Per anslöt och vi var ute i parken och vi hängde och så här. Och man bara, så det är ju verkligen så, på tal om, men ångesten i så här, den här Handmaid's Tale-serien.
Mm. Mm.
Är ju kanske för mig i alla fall separation, alltså tanken på att någon ska ta en ifrån det som betyder mest. Det är ju alltså sjukdomar, helvete. Ja, det känns inte lockande, men får man vara i det där med de som man behöver ha runt sig, så känns det ändå liksom, jag menar, man kan förlora mycket, man kan förlora allt, men så länge man får vara med de personerna man älskar, så är det ju ändå på något sätt en hanterbar tanke. Och bli av med allt det, jag menar, lullet i ens värld. Jag menar, husen, bilarna, kläderna, eller vad det nu kan vara. Liksom.
Mm. Ja.
Och det är därför jag kanske inte riktigt kan se den där serien. För det blir ju, jag kan inte somna med den känslan. Jag tittar alltid på serier innan man går och lägger sig. Och sen, då kan jag kan inte somna med känslan och ha den här ångesten. Bara att någon har tagit den ifrån sina barn. Det går inte.
Jag hade en fruktansvärd mardröm senaste gången jag såg det.
Men
fy! Ja, men man var jagad och hemskt.
Nej, men då ska du inte titta på, ta ett bamsavsnitt eller något efter för att mjuka upp.
Nej, men jag vet, det är det man måste göra. Man måste ju se någonting annat så att man tar kvar ångesten. Och det är ju en sån lyx. Tänk att kunna slippa ångesten. Att man bara har den ångesten. Där undrar man ju, när ska det slå till? I och för sig, nu har vi den här 100 år kvar. Nej. Ångesten, den kan man alltid ha.
Men jag kommer inte köpa att det är så, utan jag känner istället, jag känner mig så här, nej, för det kommer hända så mycket bra saker. Det kommer, jag menar,
ja, men jag skulle känna lite mer hopp om livet om bara, om snart, alltså Donald Trump, hur länge kan han sitta kvar? Jag förstår inte hur det kan fungera så här faktiskt.
Jag måste säga att jag ändå blivit, han har ju varit på en utlands, han reser omkring nu.
Ja.
Han är i Saudiarabien, Israel och träffat påven också. Och så skulle han väl nå medstans innan det var dags att åka tillbaka. Och jag måste ändå säga att jag tycker att han har skött det bra. Jag tycker att han är... men jag tycker att han är smart som försöker...
Du menar att han har lyckats ta sig mellan de olika länderna?
Nej, men jag tycker att han är smart som försöker förena liksom... som inte liksom polariserar Saudiarabien, alltså på Saudiarabien är skitland.
Men det är ju samtidigt så att han, om han först ska liksom inte ta emot dem som flyr från olika länder, och sen ska han sälja vapen för 100 miljarder dollar eller vad det var.
Ja, jo, men jag menar,
så han... senast idag någon liten film när han, du vet, ska tränga sig fram, när det är en massa vita power men, och så ska han tränga sig fram förbi, du vet, några. Han är ju vidrig.
Ja, nej, men klart han är vidrig. Men jag menar bara att det finns ju det är ju smart ändå att han liksom försöker, han har ändå ställt krav på Israel att ska vi tillsammans bekämpa Irans kärnvapen och det som händer där, så får ni faktiskt skärpa er mot palestinierna. Och han har väl sagt lite samma sak till Saudiarabien, att nu får ni faktiskt liksom sluta, vi måste fokusera på liksom terrorismen och det här. Och det är väl smart att inte liksom, nu ska vi se, ni tycker så, ni tycker så. Utan bara, vi hittar en, liksom en gemensam fiende, så går vi ihop och fokar på den istället. Det är väl taktiskt.
Alltså, jag kan inte tro att någonting som han gör är smart. Det är ju tyvärr så. Jag tror att han alltid har någon annan...
Det har han alltså, ju.
Om han någonsin gör någonting som är smart, så är det någon annan som har sagt åt honom att göra det här.
Ja, fast ja, men det, är det också... Nej, det alltså, tror jag absolut.
Jag har noll förtroende.
Ja, nej, men det har jag också förstås. Men jag menar, det är därför man ändå blir lite glad att det fanns... Att det, jag menar, att han gjorde en liten ny take på det där. Att han bara, nej, men jag kommer åka till både Saudiarabien och Jerusalem. Vi har, han åkte från, vad var det? Qatar? Nej, vad heter Saudiarabiens huvudstad? Jag minns inte. Han flög därifrån, nej, Qatar är ett land. Han flög från Saudiarabien, tror jag, till Jerusalem. Och det är en sträcka som aldrig någonsin har flugits förut. Alltså det finns ingen, därför att det är så, liksom ett så, vad ska man säga, det är så orimlig tanke att det skulle åka en jude till Saudi, eller den sträckan har liksom aldrig flugits. Och det var väl ändå, jag menar, det är liksom, han är ju liksom lite
synd
dum.
Det var en idiot som flög den sträckan då.
Ja, men jag menar, jo, men ibland kan ju så här, den här otroliga självbelåtna upplåstheten bli till en fördel, när man bara, ja, alltså man inte har respekt för saker, något, då kan det ju också vara, de här länderna kanske behöver lite icke-respekt för att sluta bete sig som de gör. Ah, ja. Vi ska
här
inte hylla varken Saudiarabien
eller
tro.
Här är ett exempel på din otroliga positivitet.
Ja.
så konstruktiv i ditt i din syn på saker och ting. Beundransvärt.
Ja. Men, ja.
Beundransvärt.
Ja. Tack. Nu säger jag det här bara för att jag verkligen, verkligen vill. Jag tänker att det är någon som lyssnar där ute måste ju känna någon som är marknadschef på Lumene. Mm. Det finska make-up-företaget. Eller skönhetsvårdsföretaget. Jag älskar Lumene så mycket. Jag älskar deras produkter. Jag tycker att de har en...
Ja, du menar att vi skulle kunna göra väldigt, väldigt bra reklam för Lumene?
Vi skulle kunna samarbeta med Lumene, ja. Och jag kommer vara lika verkligen positiv som jag är om Donald Trump, om Lumene. Nej, jag skojar bara. Jag kommer... Nej, men jag kommer...
Jag vet ännu inget dåligt om Lumene. Jag har en ansiktsolja därifrån som är jättebra.
De är otroliga, alltså. Det är världens bästa varumärke. Och nu... Mm.
Men vet du vad, vi ska inte säga några varumärken. Vi ska inte säga någonting.
Nej,
vi får inte
nej
säga för mycket, för då har du redan gett om det.
Ja,
vi ska
okay
vara samarbetspartner, så måste vi ha stoff det, att det jobba
måste,
med framåt.
Det måste sitta någon som lyssnar på det här som kan berätta för någon på Lumen att det finns en podcast som heter Blanken Svanberg, som just nu älskar att göra sin podcast, men som inte...
som vill jobba med
Lumen. Som vill jobba med
företag som vi...
Ja,
faktiskt
som vi älskar.
Älskar.
Ja. Och det här kommer från hjärtat. Vi båda två är ju fans helt enkelt. Och det vore helt rimligt att vi skulle kunna få teama ihop oss med dem och hitta på något kul och bra tillsammans. Så alla ni som lyssnar nu, ni vet, 6 degrees of separation. Jag vet att ni känner någon som kan se till att Lumene händer för oss. Så gör det nu.
Det kan bli bra för oss alla. Mm. Vem vet?
Ja, vem vet? Det kanske kommer regna Lumene-produkter över alla Blanken Svanberg-lyssnare till slut.
Mm. Ah! Precis.
Mm. Ska jag berätta om min helg, eller?
Ja, just det!
Ja.
Du hade ju världens superlördag.
Ja, jag hade faktiskt en superlördag. Jo.
Berätta.
Det började med... Nej, jag behöver inte gå in på vad som hände på dagen, men det var också ganska spännande. Och sen hade vi en pingisturnering som våra vänner Per och Pernilla... Alltså Per är också min man, men han är med din vän då. Ja, hur som helst. Pernilla hade sitt ihop här för andra året i rad i downtown Los Angeles. Pingisturnering för svensk gänget i LA. Jättekul. Så kul så att jag vill att du ska vara med nästa år. För du kommer gilla det.
Ja,
Pernilla ska flytta till Sverige, tillbaka till Sverige.
Precis, men hon... då kanske hela pingisturneringen faktiskt flyttar hit.
Nej.
Och det är du som får komma hit och spela.
Nej. För Pernilla har redan sagt att hon kommer hit och styr upp nästa igen. Alltså hon kommer arrangera den i...
Men vi känner ju båda Pernilla. Hon kommer ordna en i Stockholm med.
Men vad ska gränsen gå då?
Det kommer bli för många.
Ja, det kommer bli för många. Det är det som är så bra. Det är här
men alla amerikaner i Stockholm.
Ja, vilka är det då?
Ja, inte är det jag, tyvärr.
Nej, exakt. Vi känner inte den.
Joshua Radin, typ.
Ja.
Han är väl här jämt.
Han kan köra ett solopingis. Han kanske spelar ensam rumpa. Rumpingis.
Han står och så här, har, så här, vet du det, försöker hålla bollen uppe. När man står och studsar med racketen, du vet.
Kul.
Framför ett gäng fulla svenskar. På Milles på Strandvägen.
Där har vi.
Här har vi något för Pernilla att bita i.
Du har redan suttit ihop hela eventet. Ja. Med din hjärna som bara... Åh.
Så kreativ.
Ja, så kreativ.
Lumene, han ska vara helt insmord i olja från Lumene. Lumene kanske det heter.
Ja. Men så här, ja. Vi har också Lumene. Rösten som kan röst, vi har också Peppe, vår finlandssvenska vän. Hon kan säga detta avsnitt sponsras av Lumene. Nej, nu ska jag inte hålla på så där för det kan låta som att vi, men jag, det här är ju på fullast allvar att vi.
Jag trodde att du menade att hon skulle. Nu kommer Joshua Radin med sin pingisrack. Insmord i olja från Lumene.
Ja. Fy. Nu blir det ju trams där. Men det här med Lumene är faktiskt på allvar. Pingisturneringen med Joshua Radin också.
Ja.
Nej, för den kommer hända i LA. Och du kommer komma hit.
Yes.
Så att det var det. I alla fall. Efter den här turneringen var det dags för nästa strapats. Att åka hem till Pers chef som är en... väldigt trevlig och väldigt ja men du vet lite så här excentrisk Hollywood ja ska jag säga miljardär ja säkert vad vet jag om hans
superframgångsrik men,
ja precis verkligen en sån här, han är britt men ändå Hollywood person jättekul filur, trevlig och allting sådär. Så att vi hämtade honom och käkade lite middag. Det kom lite blandat folk dit. Du vet att du och jag var ju på en charity konsert som vi pratade om tror jag.
För
några veckor sedan. Vi blev ju One Republic fans. Vi var båda två bara One Republic. Vilket töntigt band. Vi liksom, hur kan de ha ett så löjligt bandnamn? Försöker de vara Coldplay? Vad är mer med människorna? Tittade på dem och det var liksom vi möttes i blicken efter ungefär 2 minuter och bara var så här, vilken otrolig röst. Vilken charmig person. Vi blev ju liksom fans av sångaren framförallt som heter Ryan Tedder.
Ja, så härlig utstrålning hade han på scen.
Så otroligt härlig utstrålning. Så skärmig person. Vem tror du var på den här lilla minglet? Vi var kanske 8 personer.
Nej.
Ja, det var ju Ryan Tedder och även hans.
Men varför var han där?
Därför att Pers chef och Ryan Tedder, de har barn i samma skola.
Så har de barn liksom, också den lilla snärten?
Ja, 2. Copeland och Miles tror jag de hette.
Hur gamla är de?
2 och 6 eller 7 kanske.
Jaha, där ser man.
Ja, i alla fall. Men så att, det var ju väldigt lustigt. Man bara, här blir man ett One Republic-fan ena vecka. Nästa vecka är vi på samma fest och sitter och snackar liksom, hur sexåringar beter sig. Eller, min sexåring. Ja, men min sexåring. Du vet, som en annan morsa och farsa, som vi ju också är. Men det var i alla fall...
Hade de en härlig fru?
Ja, hon var
eller underbar. Tjej, eller vad det var?
Ja, nej, det var nog fru, tror jag. De verkar som att ha varit tillsammans länge och kom från... De hade precis flyttat till LA från Colorado. Så de kändes väldigt så här... Du vet...
Grillkväll hemma hos Blanken snart.
Kanske inte ändå. För det var ändå... Man kände ändå att det var en annan nivå. Alltid när man är så... Vi var ju absolut de liksom, vanligaste, vad ska man säga? Svenligaste, vanligaste typerna där. Och man försöker, man vet inte om man ska vara så här. Jag vet en gång när jag var på middag med Noppe, den nu mer avlidna Noppe. Och jag och Per var där och,
var du kaffeflicka?
Jag var kaffeflicka.
Nej, okej, du hade Per med dig.
Ja. Men både jag och Per hörde oss själva sitta och vara så här, ja men vad trevligt. Och alltså vi hade fått lite så överklassröster, överklassbeteende utan ens märka det. Förstår du?
Ja.
Lite så hände på den här också när man börjar bli så här, ja men självklart. Alltså att man är så här, du vet när de frågar så
man blir
är...
lite extra rik liksom bara för att de är rika.
Ja, och man sladdar lite på när de frågar vilken skola man är så här, ska man säga public school? Okej, för de går i public school. Det är ju inget konstigt med det, det är ju toppenbra, men i deras värld är det så här det, alltså public school, det är typ det är för sinnes, det är för extremt liksom misslyckade personer typ. Alltså så är det ju inte i verkligheten, men i deras värld. Det är liksom inte tänkbart.
Men jag undrar så mycket över liksom när man passerar den gränsen. För att om man, om, alltså för han har ju inte varit superframgångsrik jättelänge, alltså One Republic-mannen. Men när blev han liksom för fin för ett vanligt, eller inte för fin, jag menar inte att han är snobbig, men vet, när går man över till att bara, nej, mina barn måste gå
i... Men jag tror att man har så här parallell hjärna, jag tror att man är så här, på ett sätt vet man att det är ingen fel med public school, men sen är man också så här, när, om alla i ens närhet, alla runt omkring har barn på en viss skola och det är helt självklart, ja då hamnar man, då blir det
så. Jo, men så är det väl,
tänker jag.
Men då, man måste ju inte bo i så här Bel Air bara för att man är rik. Men sen kanske man, sen kanske man tycker då, fast här finns den bästa övervakningen och det är så mycket inbrott, och, men här är det säkert. Alltså vi ska bo där. Ja, det kanske sker automatiskt.
Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, de var inga snobbiga typer. De var jättetrevliga och verkligen kul. Och sådär. Mm. Och sen var det en kille med som hette Glenn som har skrivit Bloodlines. Han och hans brorsa tror jag skrev Bloodlines. Och han var också gift med en tjej som var skådis som heter Julie, tror jag. Och hon var också väldigt trevlig. Och sen var det en agent, manager tjej som jag tror är Jennifer Gardners manager som hette King Nicole någonting. Ja, i alla fall kul, trevligt gäng, mycket spännande Hollywoodskvaller som man snappade upp där, om du vet hur det går till.
Kan du dra vidare något?
Alltså jag känner mig lite nervös för Perskull.
Girigt.
Ja, men jag känner mig lite nervös för Perskull för att man vill ju inte vara att han ska ha hans sladdrig fru som sitter och bassnerar ut. Men det var väl, det var intressant att höra om så här. De pratade mycket om hur det helt har förändrats, att det för några år sedan så hade liksom artister när de skulle du vet, uppträda, så var, hade de en så här rider med så här miljoner olika saker, men att det var ju förstås aldrig deras initiativ, utan det var ju mer managementet som har hittat på att det skulle vara så där för att det skulle liksom inhysa en viss respekt. Men att det nu för tiden har det ändrats helt, att liksom de som fortfarande håller på så och ska skriva liksom olika långa kravlistor, de är så liksom fel ute och passé, och så där håller man inte på nu för tiden, för att det är liksom the new times liksom. Och att vissa fortfarande, de nämnde så här, Tony Braxton som en person som har haft så här sjuka grejer för sig och sådär. Och att ja, det, så gör man inte nu för tiden till exempel. Ja, det var faktiskt ganska mycket spännande, men det var kanske, man satt där med stora öron och lyssnade. Sen åkte vi vidare på YouTube-konsert och det var underbart, även om jag inte kan hjälpa att jag står där med så här indränkt i så här ett lager av feminism och bara retar mig på att den lilla stompiga gubben står där med klackaskor och bara alla bara och man är så här, du vet, ja det är jättebra. De körde, var den här Joshua Tree 30 år sedan den skivan släpptes, så nu var det liksom, firades det. Och
alla var där dessutom, kunde man se om man följer folk på Instagram. Gwyneth var där till och med.
Alltså, ja, det var kul att se. Men jag retar mig ändå på så här, är det rimligt? Du vet, gubbgänget som stoppa jämt på. Ja. Det är typiskt ibland att man är feminist, så alltså det förtar stämningen lite av såna här saker. Alltså jag kan bara säga en över, vad ska man säga, vad heter det, överprisad. Ja, precis, men en liksom gubbastompare, som man hade en tjejstått där, hade det liksom inte varit, det hade inte varit samma jävla.
Nej, men det är väl också det att alltså den tiden stora artister var killar. Ja. Ja, förutom du vet ett fåtal, Madonna och sådär.
Ja.
Men nu är det ju skillnad på det där.
Nu är det skillnad på det.
Om 30 år kommer det ju vara Miley och Beyoncé och sådär som står och stompar.
Ja, är det så? Man hoppas ju det. Jag är glad i alla fall att Katy Perry fick 25 miljoner tror jag för att kliva tillbaka till Idol. Det är otroligt mycket pengar. Ja. Och Ryan Seacrest blev erbjuden typ en tiondel av vad han hade förra gången han var med, för alla pengarna gick till Katy Perry istället. Så det var ju rättvisa skipan.
Bra för henne.
Ja. Du ska ju iväg nu för 17.
Exakt. Nu måste jag sticka.
Ja.
Och käka lite middag med showbiz-skvaller.
Med en annan...
Från mitt håll, ska jag säga.
Ja. Med en annan idol.
En annan idol-medarbetare.
Ja, precis. Han får kanske inte 25 miljoner dollar. Hoppas jag.
Nej, inte än. Det tror jag inte.
För han, det är han som svarade på mitt sms. Vi hörs svin snart, senast jag smsade honom.
Just det. Det luddiga svaret.
Det luddiga svaret.
Jep.
Yes, okej, men har du så kul i fredagskvällen då?
Ja, men du vet, vi hörs, hörru.
Är det vi?
Tack för idag.
Tack för idag.
Hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.